God morgon, det här är Radio Nacka, 99,9 MHz. Och vi sänder över internet, radiolars.com, detta program. Det är onsdagen den 5 maj 2004. Klockan är 7:03 på morgonen. Vi har 10 grader här i Nacka och jag tittar ut över ganska mycket dimma. Det verkar inte vara riktiga moln, däremot en dimma som liksom blir som till moln långt bort. Så att jag är ganska vacker och klar dag. Det har regnat under natten här till och från i Nacka. Vi kommer att få lite sådär växlande molnighet under dagen. Hela dagen, hela kvällen, hela natten. Det kommer att komma en och annan regnskurs och där lite då och då också. Och temperaturen kommer att gå upp till en 14 grader idag. Vinden 5 meter per sekund. Nordvästlig, vridande mot nord. Och solen gick upp 4:43 i morse och går ner 20:47 ikväll. Här i Stockholm alltså. Ja, i Luleå gick den upp 3:44 och gick ner 21:13. De ligger före, de har ju nästan midnight sun där uppe. Ja, fast inte än förstås. God morgon, jag heter Lasse Lundberg och finns här varje morgon mellan 7 och 8 direkt på Radio Nacka 99,9. Och så kan man höra sändningen även på internet, radiolars.com.
Thank you.
88,9 MHz och radiolars.com Ernesto Cortázar. Vänta, ska vi se. Faktiskt ett ska vi trycka på paus där också så att den inte fortsätter. Jag har faktiskt ett CD-omslag. Man kan, vilken låt var jag spelar nu då? Det måste ha varit 8:an, va? Nej, 7:an var det. Nu ska vi se. Kiss in the Dark heter den. Där, nu har vi vederlagt det. Ja, alltså, det händer så mycket ute i stora världen och i Sverige så att det finns alltid massor att prata om. Igår så att jag tittade på Sveriges Television 1, ett program som heter Debatt. Och det gjorde jag egentligen på grund av en annan story, nämligen den här domen i HD. Men i alla fall en sak i taget. Så sitter jag och tänker på en tredje story man borde ta upp. Alltså, oj, 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 intressant. Det var nämligen så här att jag tittade på ett program som heter Debatt, som går i SVT lite då och då, och det går på kvällen mellan 22-23 och sådär. Och där var de politiska ungdomsförbundens företrädare samlade, alla, vad blir det nu? Är det 6 nu för tiden? Ja, det blir det väl, ja. Vänta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hur kan de bli 7? Ja, det här får jag tänka ut. Men det var ju 5 partier förr i världen, och så kom Miljöpartiet, det borde bli 6. Hur har det, vänta, 1, 2, 3, 4 på ena sidan, och så 5, 6, 7 var på andra. Nej, men nu ska vi se här. Moderater, Folkparti, Centern. Ja, just det. KD och, ja, Kristdemokrater vill de heta. Och Socialdemokrater, Miljöpartiet, Vänsterpartiet. Ja, det blir faktiskt 7. Okej, okay, ja, skönt. Jo, men jag satt och tittade där och det var ganska intressant. Partiledaren sa, det här kanske är, någon av dem här kanske är framtidens statsminister eller partiledare. Och så skruvar de på sig alla de där ungdomarna. Men det var intressant att se. Ett namn att lägga på minnet var Fredrik Malm, Luff. Det är alltså Folkpartiets ungdomsförbund, Luff. Det måste bli Liberala ungdomsförbundet, då blir det väl säkert. Det heter de inte förut, det heter de FBU, FPU har jag för mig. Men han hade tankeskärpa samt förmåga att formulera med stringens. Ja, det där vore ett par saker att emulera. Så, wow. I alla fall, tanke och skärpa samt förmåga att formulera med stringens. Så han kan bli intressant i framtiden. Han var en bra ideolog. Men därmed inte sagt att han blir en bra politiker naturligtvis. Det är en annan sak. Och det fanns också små stänk av libertarian i Fredrik Malm, som alltså var en sån här, wow, man såg lite stjärna, lite så här smart, sa bra saker och rätt saker, liksom genomtänkta och kunde formulera. Men hur länge håller Vänsterpartiets nya? Synd att säga det, men en vägg väntar nog att gå in i, alltså snart. Hon verkar lite för omogen och naiv och sådär. Jag vet inte om hon är rätt person att vara ledare, framförallt för en sån där rörigt parti. Vänsterungdomen, vad är de heter? Wuff, eller jag vet inte vad de heter nu för tiden. SSUs ledare däremot, han kan hålla länge. Han har den där förvaltande stilen, lite som Göran Persson, men ärligare. Och förutom en del åsikter han hade, så stod han på jorden och kan säkert samarbeta, ja, eller kohandla bra. Så han är en sån som skulle kunna, han är en sån som skulle kunna stanna länge inom politiken, tror jag, till skillnad från Vänsterpartiet som är, vet inte om hon klarar av det där bråkiga, ruffliga om ett tag här. Hon har inte varit så länge. Det var alldeles nyligen hon blev tillsatt. Muffs, Moderata ungdomsförbundet. Han var lite så här sprättig. Han satt där och, ja, han var lite jobbig, lite så här sprättig typ. Fast han hade bra åsikter, måste jag säga. Men lite för så här. Kristdemokraternas gillar. För han verkar stå på en vettig moralisk grund. Han verkar också ha en bra allmänmänsklig mognad. Så honom tyckte jag om rent genuint. Men jag vet inte om han är vass nog att vara politiker. Om han liksom har nog mycket sån där fighting möjlighet och armbågar så lite sånt där. Och det är ungefär som jag tyckte om Centerpartiets SUFS heter det väl då, eller vad de heter nu för tiden. Ungefär samma sak med honom, fast han hade inte riktigt lika samma mognad, men det var lite sådär bra, verkar ha liksom mänskliga bra åsikter och drag och sånt, men jag vet inte om de klarar det här politiska fiffleriet och spelet. M-partiets, alltså Miljöpartiets, jag vet inte, hon, jag skulle kunna tänka mig att hon skulle kunna slå om och börja med något helt annat, på någon form av kulturidkare eller någonting. Eller också stanna hon för alltid i politiken. Hon verkar liksom ha en form av djup idéer utanför det rent politiska och existentiella frågor och sånt, men jag vet inte hur länge hon kommer kvar politiken. Jag kanske ska också säga att den enda i det här gänget som jag hade sett tidigare, vad jag kommer ihåg, var egentligen vänsterpartiskan som jag hade sett i någon nyhetsinslag när hon blev vald alldeles nyligen. Och så hade jag väl kanske sett SSUs möjligen någon gång som hastigast när han blev vald. Det var inte heller så jättelänge sedan, va? Och vet inte, möjligen man känner en moderat. Annars var de helt nya för mig de här, så det var ganska kul att se. Framtidens politiker, men som sagt, kom ihåg namnet Fredrik Malm för Luff. Jag tycker han verkar intressant och ska se om det kan bli någonting i framtiden där. Det här är Radio Nacka 99,9, klockan är 7:19 och vi sänder på radiolars.com och på Radio Nacka 99,9 MHz. Klockan är 19 minuter över 7 och vi har en 12 grader utanför fönstret och det kommer kliva upp till en 14 grader växlande molnighet och kanske några spridda regnskurar också. God morgon. Du inte alls håller med mig om det här med ungdomsförbundarna eller om någonting, eller om du håller med mig, du kan ringa hit och vara med i sändning och säga det i så fall. Ring i så fall till Radio Nacka 99,9, det är telefonnummer 08 716 4417. Det vore kul om någon av de här ungdomsförbundarna hörde. Ja, de var väl i Göteborg alla de där ledarna, men om de har kommit tillbaka till Stockholm eller någon annan ungdomsförbundare, jag vet inte. Ring till 08 716 4417, 08 716 4417. Thank you. God morgon, det här är Nacka 99,9. Klockan är 7:26. Jag heter Lasse, finns här varje morgon mellan 7 och 8 i direktsändning. Man kan även höra programmet på radiolars.com och repriseras. De sex senaste programmen snurrar där nämligen på radiolars.com. Ja, nu har vi en 13 grader utanför fönstret. Jag vet inte om det stämmer eller om det är solen som ligger på, för det gör den just nu. Vi har lite dimmigt så här. Det kommer lite växlande molnighet, kanske lite regn och på den 14 grader. Ja, vi har en mycket god nyhet. Vi har en god nyhet. För jag berättade ju här, var det igår eller förrgår, jag berättade hur alltså Fidel Castro bara hoppar och rumstera om där borta på ön igen nu och börjar klaga på andra sydamerikanska stater för att de inte har varit nog kommunistiska i sin inriktning, eller antiamerikanska rättare sagt då. Och det här gjorde några av ambassadörerna så arga, rättare sagt några av de latinamerikanska staterna så arga, så de tog hem sina ambassadörer ifrån Kuba. Och nu, tack vare att Sverige är med i EU, så bryter Kuba kontakten med Sverige. Riktigt så ligger inte till här. Det är nämligen så här att Europeiska unionen, de har börjat prata om det här med mänskliga rättigheter, att man kanske inte ska ha politiska fångar och lite såna här saker. Och då har de faktiskt i all ärlighet hittat ett land som heter Kuba, där det finns en miljardär som förtrycker sitt eget folk och sätter dem i fängelse och avrättar dem på godtycke och sånt där. Så att EU har faktiskt kritiserat Kuba till del. Och det här har gjort Fidel Castro så arg. För det är han som vet bäst i hela världen. Det är han som är bäst för Kuba. Han sitter som miljardär, extremt upplåst och självgod, och förtrycker sitt eget folk. Och det är illa nog. Men vad som är ännu värre är att det finns folk i Sverige som på något sätt stöder honom. Det där är så fruktansvärt som man vet inte vad man ska tänka på. Alltså egentligen stöder en gammal fascist där borta. Miljardär, stöds av vänstertyper. Men så nu är Fidel gramse här, att nu tycker han att nu är inte bra. Som EU har klagat en del på hans behandling av sitt folk där. Vad som är ännu värre är att Sverige och EU under många år har betalat en massa pengar till Kuba. Nej, inte till Kuba, till Fidel Castro. Det går i hans ficka allting. Det är han som bestämmer alla pengarna. Så vi har betalt en massa våra skattepengar till Fidel Castros privata konton som han skickat till Schweiz och vad det nu kan vara. Och inte, har han gjort det bättre för folket speciellt? Det bestämmer han, så det kunde han gjort ändå. Men nu har Fidel sagt att han ska väga ta emot pengarna. Ja, det är jättebra. Och vad har svenska UD gjort? Ja, vi kan skicka pengarna en annan väg. Så nu ska de betala pengar till någonting som heter FNs utvecklingsfond. United Nations Development Project eller sånt där. Vad ska han få pengar för? Det är faktiskt stötande. Det är fruktansvärt stötande. Alltså. Men i alla fall, så det är ju kul att han har blivit arg nu och sagt att han ska bryta kontakten med EU och sånt där. Under sitt första majtal så sa han att EU är en maffiamobb som är i kahoots med Washington och underställd Washington. Ja. Alltså vad vi borde göra egentligen. Vad vi borde göra, vi borde ställa ut Fidel Castro på Skansen. Ja, det vore faktiskt någonting. Vi skulle kunna ha honom på Skansen här som vinner med hur mycket, jag menar, svenska politiker har fjäskat för honom och gett honom pengar och åkt dit och kramat på honom, gett honom blommor och choklad och sådär, de största förtryckarna. Så han har ju faktiskt del i Sveriges historia. Han skulle passa där, utställas ut med älgarna, eller jag vet inte var han skulle stå. Kunna ha honom utställd där, det tycker jag. Vi borde bilda en folkrörelse, samla pengar liksom. Rädda Fidel. Glöm det med rädda valarna och vargarna. De kan rädda Fidel och sätta dem på Skansen. Men så det är ju bra i alla fall att han är lite arg på oss. Det känns skönt. Det känns skönt alltså. Det finns ingen värre om man har vänner som sådana förtryckare och massmördare. Men alltså det måste vara här med att Sverige är med i EU som gjort ett Sverige i enda position. För annars har ju Sverige smilat för Fidel Castro enormt. Men nu när Sverige är med i EU så är det till en viktigare att följa EU-linjen istället. Så nu liksom står Sverige lite mer på EUs sida och lite sådär småkyliga mot Fidel. Det är någonting nytt och det är någonting väldigt bra. Fidel tycker inte om att det finns folk som säger sin mening på Kuba, och han brukar inte tillåta att de besöker utländska ambassader så gärna. Men Sverige har sagt att vi kommer fortfarande att tillåta förtryckta människor och oppositionella att besöka ambassaden på Kuba, trots att Fidel inte tycker om det. Det är i alla fall bra det. Så jag tycker vi kan hålla inne med pengarna. Och kubanska diplomater här i Stockholm håller ju fortfarande kontakter. Springer på UD och sådär. Men när den 6 juni infaller och ambassaden har någon form av, inte vet jag, någon form av mottagning i Havanna där, så kommer inga representanter för Fidel Castros mördarjunta vara närvarande. Det är ju skönt. Det här är en positiv utveckling. Men den har inte kommit, det är inte tack vare den svenska regeringens beslut, utan det är tack vare EU. Och som vanligt kan ju Sverige inte ha någon egen hållning i vad som är rätt och fel i världen, utan man ska ju följa FN eller ska man följa EU. Det är svårt att veta om man ska ta ställning mot diktaturer eller inte. Nej, så att vi får se det här som någonting positivt i alla fall, även om tyvärr våra skattepengar då går fortfarande till en massmördare och juntaledare som förtrycker sitt eget folk och sitter svenska politiker, framförallt vänsterpolitiker, och stöder såna här massmördare. Det är någonting alldeles fruktansvärt. När ska vi göra upp med det? Och när, det är konstigt, det finns en amerikan som heter Dennis Prager som har sagt being left means you never have to say you're sorry. Vi har alltså, om vi tar det gamla VPK här som fick pengar från Moskva. Vad var det för pengar? Det var blodspengar. Det var pengar som hade kommit ur slavarbetet, ur sovjetiska befolkningen och de sovjetiska satellitstaterna. Pengar som hade kommit från folk som hade arbetat som slavar och levt under slavförhållanden. En del av de pengarna skickades till Sverige och svenska VPK som helt utan att skämmas kunde ta emot och använda det. Blodspengar helt enkelt. Och samtidigt, vad som gör saken ännu värre är om sådana, framförallt vänstertyper och även socialdemokratiska politiker, pratar om solidaritet och vi ska hjälpa folket och vi ska de små och de svaga, och så förtrycker deras andliga ledare, sådana som en Fidel Castro, de förtrycker folk och de lever som en överklass ovanpå andra. Så att det är någonting sån fruktansvärd lögn i politiken, sån fruktansvärd falskhet som man blir alldeles matt. Och det här pågår nu så många år, så jag tror att många av de yngre inte ens begriper det här. De tror liksom på de här lögnerna. Det finns även en del äldre som tror på de här lögnerna. Så det är naturligtvis det ruska i sammanhanget, att folk mördas, sätts i fängelse på 20 år i sina länder bara de har sagt någonting eller gjort någonting de inte får. Så det är naturligtvis den dåliga sidan. Men det är kul att få se något positivt i alla fall när en sån som Fidel Castro inte tycker om att det är ju, jag till och med klagat på honom. Jag måste också säga en annan sak. Vi vet ju att det finns en hel del rörelser som har liksom varit mot förtryck och för fred, och sånt här med politiska fångar eller journalister som inte får säga sin sak, att yttrandefriheten är hotad. Det finns massor av sådana saker. Journalister utan gränser, och det finns en hel kyrkornas världsråd för en 10-15 år sedan, var det var en hel del sån här rörelser som liksom poppar upp som är för frihet eller för att stoppa förtryck eller stoppa diktatur och hjälpa politiska fångar. Och det här låter ju väldigt bra. Det lockar ju till sig folk som verkligen vill väl. Men kom ihåg en sak, vad som inte har berättats och vad som är sant, är att en hel del av dessa rörelser har stötts ifrån Moskva tidigare. Vi tar det här med kyrkornas världsråd. De uttalar sig mot förtryck. Det kunde vara i Afrika, det kunde vara Latinamerika, alla ställen. Det var alltid så att de gick emot västintressen. Och det var alltid så att de blundade för det förtryck som finns ifrån socialistdiktaturer, kommunister och så vidare. Bara ett exempel hade vi för några dagar sedan med Journalist utan gränser som uppmärksam, som hade sin rapport om har varje år. Det finns alltså en hel del förtryck. Det mesta av förtrycket i världen har kommit ifrån totalitära regimer av olika slag. Kommunister, socialister och islamister. Och det minsta förtrycket har kommit ifrån demokratier i västvärlden. Om vi tar en organisation som Journalist utan gränser. De tar alltså bara upp det förtryck de kan försöka vaska fram ifrån demokratier och blundar. I det reportage som man hörde så uttalar de sig inte om förtryck som är ifrån totalitära regimer. Och det har alltså varit så, jag kan inte vad som händer med dem just, men det har varit så under historien att sådana här rörelser har alltså varit skapade av totalitära juntor för att ta bort strålkastarljuset från dem själva och rikta det på andra stater. Men kan man nämna en liten detalj. I det inslaget så talades det om att ja, förtrycket har ökat, yttrandefriheten har minskat i USA. För det första är det så att jag tror inte det finns något land hela jorden som har en bättre och större yttrandefrihet än i USA och pressfrihet. Jag tror faktiskt inte det finns det. Finns det så kan det vara någon liten stat någonstans. Men på det stora hela taget så ligger de i täten. Och nu sägs det att yttrandefriheten och pressfriheten har minskat i och med 11 september och The Patriot Act. Det där är alltså ett sätt att ljuga med fakta. Det är fortfarande störst yttrandefrihet i USA. Vad som har hänt är att efter 11 september så har myndigheterna börjat försöka stoppa ren terrorinformation, alltså recept på hur man sätter ihop bomber till exempel, vilka ingredienser man kan ha. Sådana rena tekniska och taktiska upplysningar, till exempel var man skulle placera en bomb under en bro för att den skulle rasa samman. Eller hur man liksom kan via friskluftsintaget i ett höghus och sprida in någon sån här biologisk eller kemiska medel eller någonting som döda folk, eller hur man ska göra i tunnelbanan för att skriva. Sådana där rena tekniska terrorupplysningar har man alltså i USA börjat stoppa. Det har ingenting att göra med religiös frihet, ideologisk tänkande eller politisk propaganda. Det är fortfarande fritt. Det har alltid varit tillåtet att vara kommunist i USA, trots att vad vi har fått höra i Sverige. Man får organisera sig hur man vill. Man får uttala vilka idéer man vill. Vilka åsikter man vill. Det är bara det rent tekniska, taktiska. Hur man spränger till exempel bostadshus så att de ramlar omkull. Sådana där saker. Det är sådana rena tekniska grejer. Eller hur man förgiftar vattensystemet. Det är sådana saker som man nu i med The Patriot Act har börjat försöka stoppa. Och det är fortfarande friare i USA än det i andra länder. Och då när man hör både detta år och förra året Journalister utan gränser uttalade sig, så blev de intervjuade och då sa de i förbehåll, ja, så många de säger så här, så många journalister bla bla bla, eller så mycket har inskränkt sig i världen under året. Och sen går de in på USA och pratar. Då får man uppfattning, om man inte lyssnar riktigt noga och känner till deras agenda, så får man uppfattningen att det liksom är värst i USA och har blivit värre i USA. Det är den uppfattningen man får, för de ljuger med fakta och lindar in det på ett sånt sätt. Ungefär som att säga att vad ska vi hugga till med? 800 miljoner barn går hungriga till sängs eller dör, eller 20% av världens barn svälter och går hungriga till sängs varje kväll. Och så börjar man prata om Amerika. I Louisiana så är det liksom 500 barn bara i Baton Rouge där som har dött i år. Och då tror man liksom att jaha, där händer i USA. Det är så de gjorde för några dagar sedan i rapporten om de intervjuade, och som gjorde förra året. Och jag hörde även Dagens Ekos Vladislav Savic köra en liknande grej här nyligen just på det ämnet. Så det är en hel del propaganda som går ut varje dag, och en sån som Phil Castro tar av skattepengarna och skickar tillbaka till Svensk-Kubanska föreningen som försöker bilda sån här folkstorm som liksom inte ska ha någon avsändare, att det kommer från Fidel själv, utan ska se ut som de kommer från vanligt folk ungefär. Så sånt har vi i Sverige. Det är väl i Norrköping som finns för de här sätet för svensk-kubanska. De försöker så nästan folkstormar som ska se. Om man går in på deras hemsida så kan man få liksom man kan få material till att göra insändarartiklar och sånt där, som man bara kan skriva under och klippa ut bitar ur. Så att de vill att det ska se ut som det kommer liksom från folket i Sverige, då olika saker som är mot USA eller för Fidel och sådär. Så det pågår en hel del sånt där, och det berättas inte om i media, men det är bra i alla fall vad som har hänt, att Fidel Castro har börjat rumstera om där på Kuba och uttala sin ilska över både EU och latinamerikanska stater och Som sagt, jag tycker vi ska starta folkrörelsen Rädda Fidel och samla in pengar för att rädda honom och sätta honom på Skansen. Där borde han ställas ut. Kanske inte alls håller med mig, eller om du håller med mig kan jag ringa hit till 08-716-4417, 08-716-4417. Och det här med kyrkornas världsråd, det var alltså på 80-talet och även tidigare som det var alltså så här att representanterna från ryska kyrkan, håller på att säga, från de kyrkor som fanns i Sovjet, det var alltså KGB-folk, KGB-inspirerat folk som utnyttjade samvaron där, hela på att säga, samverkan i kyrkornas världsråd till att köra sovjetpropaganda och alltså att inte fördöma övergrepp som hade skett av Sovjet och dess underhuggare stater som var socialistiska som hade kontakt med Moskva, utan bara fördöma då stater som hade mer kontakt med väst. Det var det man utnyttjade kyrkornas världsråd till. Och det är klart, Lenin och Stalin, de bara inte, först försökte man väl stoppa kyrkan när man tog över i Ryssland, men man satte även en hel del KGB-infiltratörer i kyrkorna i Sovjet. De man inte stängde helt. Så att den har en tråkig historia på så vis. Men nu har saker blivit bättre däröver, just på det planet. Igår kom en dom i HD och det var en hel del demonstrationer för att folk blev med rätta upprörda över att ett antal, vad jag skulle kalla våldtäktsmän, hade blivit friade i HD. I lagens mening var de inte våldtäktsmän, men ni känner säkert tillfället av en kvinna som hade varit på krogen tydligen och träffat några män, och de hade följt med en hem och hon hade varit berusad. De hade sexuellt utnyttjat henne och ringt flera. Jag vet inte om det varit en, kommer jag inte ihåg, det var 5-6 män där i lägenheten. Och nu, det har gått igenom alla olika rättsinstanser upp till högsta domstolen och männen blev friade igår. Riktigt så glasklart var inte fallet. Och det är klart att folk har demonstrerat mot att de här männen, som de flesta tycker är våldtäktsmän, att de har kunnat bli frikända. Kvinnan var berusad och då bör hon klassas som hjälplös. Att sexuellt utnyttja någon i detta tillstånd bör betraktas som våldtäkt, tycker jag. Så resonerar lagen i Kalifornien och det är helt rätt. Och i Sverige har vi en lagstiftning där i princip en invalid kan våldtas, men förövaren kan inte dömas då offret inte gör motstånd. Det här är fruktansvärt. Men det fina är att justitieminister Thomas Bodström, socialdemokrat, han är på väg att ändra det här. Han har drivit en utveckling länge för att försöka ändra på det. Lagen är alltså skriven så att en person måste göra motstånd och så för att det ska klassas som våldtäkt. Offret måste göra motstånd. Och det är alltså så att en person som inte kan röra sig eller meddela sig och så vidare, då blir alltså i lagens mening inte fråga om våldtäkt. Om det jag skulle kalla för våldtäkt utövas. Det är helt fruktansvärt. Det kallas för sexuellt utnyttjande och har en lägre straffskala. Men det borde kallas för våldtäkt. Och vad som händer ofta är att den här drogen rofenol, som är alltså ett sömnmedel, den kan alltså läggas i någon persons mat, i dricka till exempel, och den syns inte och smakar inte och så vidare. Så det går alltså att lägga det i en persons dricka, det behöver inte ens vara alkohol. Och den personen blir då blir väldigt trött, somnar in plötsligt bara, blir som medvetslös. Och det är alltså det som är vanligt med den drogen, att den används för att offret ska bli hjälplöst. Och sen utnyttjas i våldtäkt, och som den svenska lagen är så klassas det inte som våldtäkt. Men så det är någonting alldeles fruktansvärt. Det är helt, helt sjukt. Men som sagt, det där håller Thomas Bodström på att försöka ändra, och det är en ny lag på gång. Så att min invändning vad gäller det här som hände igår, det var en hel demonstration och folk som protesterade. Jag förstår att man känslomässigt protesterar mot att utfallet blir fel, men det är faktiskt lagen är fel på det här fallet. Jag har inte satt mig in exakt, det var till lite olika såna här turer hur man skulle döma hit och dit. Så att det är möjligt att de dömde efter lagen, vilket de ska göra. De ska inte döma efter vad som känns rätt, utan följa lagen naturligtvis. Så att det är lagen är fel på. För det ska klassas som våldtäkt om offret inte kan göra motstånd eller opponera sig. Om det är då fysisk eller psykisk oförmåga, om det är permanent eller tillfällig, har ingen betydelse. Så där måste det alltså till en lagändring, det är helt klart. Och jag vet inte hur jag kunde ha en sån här sjuk lagstiftning så länge i Sverige. Men det är klart att det finns andra sidor här också. Det finns en utveckling då, till exempel om man ska ta den andra ytterligheten, om ena parten vill avsluta någon form av sexuell kontakt plötsligt så mitt i, och ska det då klassas som våldtäkt? Det där är såna gränsfall som alltid är svåra. Men så är det alltid i rättsskipning, och det är samma sak med bevisfrågan, det är ju svår, men så är det alltid i rättsskipning. Det gäller i alla brott och alla mål. Så att det här med att saker kan vara svåra att bevisa och svåra att hävda, att ord står mot ord, så är det ju alltid. Det gäller ju vanliga personrån eller hot och så vidare också. Så det kan man inte ta som anledning att man inte skulle ha lagstiftning mot såna här övergrepp. Så att i debatten, det är väl två sidor. Det är den ena sidan som de som ut och demonstrerar går. Jag tycker bra att de demonstrerar, men ibland sköt de lite över målet när de liksom klagade på domen. Man skulle egentligen klaga på lagstiftningen. Jag vet inte så sagt om domen kunde varit så mycket annorlunda. För domstolar ska ju följa lagen och utöva lagen. De ska inte sitta och tycka själva. Utan de ska utgå från vad lagen säger. Det är det de måste göra. Så att jag vet inte om de kunde dömt så mycket annorlunda. Jag har inte satt mig in i allt det där. Det uppstod en intressant sån här spetsfundig juridisk fråga. Det är ju eftersom en person som blir incapacitet, blir berusad eller förstörd av någon form av droger, kan ju då inte förstå, göra motstånd eller opponera sig. Eller. Så man kan ju säga att den kan utnyttjas. Men då uppstår ju en andra frågan. Ska man inte döma rattfyllerister som har kört bil när de är fulla, eller någon som har begått våld eller slagit någon när de är fulla? Vad händer om våldtäktsmannen är full? Ska han då gå fri? Men jag tycker inte det. Jag tycker inte man kan göra diskussionen så enkel för sig, utan rattfylla och våld som utövas under alkoholmissbruk eller drog, under rus, det ska givetvis fällas. Men inte ska brottsoffer vara laglösa, rättslösa, när de utsätts för våldtäkt, det är ju ganska självklart. Så jag går och går in på en del av den här buskagitationen man hör ibland när det gäller sådana fall. I alla fall Thomas Bodström har initierat en lagstiftning som ska bli betydligt bättre. Jag vet inte när den kan komma, men det är verkligen på tiden. Och jag hoppas att den kommer här i framtiden. Det här är RadioLars.com, Radio Nacka 99,9. Jag finns här i direktsändning varje morgon mellan 7 och 8. I själva Stockholm fortsatte befolkningen efter konjunkturavmattningen kring år 1970 först att minska och började sedan åter att öka sakta. Det här är boken Stockholms historia under 150 år av Lars Eriksson, som vi läser en bit ur varje år här. 1980 hade Stockholm 647 000 invånare. Och det hade klivit upp till 659 000 1985. Och 711 000 1995. Och 740 000 runt sekelskiftet 2000. Stockholms befolkningsändringar till trots är en del av staden som under lång tid inte förändrats särskilt mycket. Nämligen Gamla stan. I Nikolao församling bodde en år 1880 drygt 13 000 människor. Vilket var något, men inte markant mycket fler än de som bodde mellan Söder och Norrström i slutet av 1500-talet. Men sedan har antalet minskat allt hastigare. Vi har knappt 11 000 år 1920. Drygt 9 000 1940. Och 6 000 1960. Till under 3 000 1980. En liknande utveckling har skett på Nedre Norrmalm i Klara församling. Från 19 000 år 1880 via 11 000 1920 skedde nästan en halvering till 6 700 år 1940. Följt av ytterligare en halvering till 3 100 år 1960. Och detta var innan citysaneringen nästan utplånade Klara bon som levande företeelse. Bara 701 själar räknades in år 1980. Nu försöker man från politiskt håll åter att aktivt återbefolka Klara genom att omvandla parkeringshus till bostäder. Men processen visar hur mycket mödosammare det är att skapa och bygga upp en levande stadsmiljö än att riva ner och förinta. Idag kan vi fråga oss om dagens stockholmare verkligen bor inom stadens gränser. Istället ligger kanske bostaden i en kranskommun. Medan arbetstiden och en stor del av fritiden tillbringas i Stockholm. Vem är då en stockholmare? Det enda vi med säkerhet kan säga att dagens stockholmare med 99,9% sannolikhet inte bor inom det medeltida Stockholms hank och stör. Ja, inte ens inom de områden som utgjorde 1500-talets och det tidiga 1600-talets huvudstad. Och nästa kapitel heter Kampen om makten över Stockholm, krigiska och politiska förvecklingar kring huvudstaden. Staden Stockholm har alltid, som alla eftertraktade och dyrbara företeelser, varit omstridd. Ibland, för länge sedan, fördes kampen med vapen i öppen strid, men ofta har den förts med politiska maktmedel i envig mellan kronanstaten och staden. Men också inom staden. I drygt ett sekel har valurnorna utgjort det främsta vapnet för de som velat vinna inflytande i och helst även över Stockholm och stockholmarna. Stockholms uppkomst är intimt förknippad med kontrollen av vattenvägarna mellan Östersjön och Mälaren. Den rika bygden kring Mälarens norra strand hade vid flera tillfällen hemsökts av plundrande vikingar som sannolikt kom från dagens Estland och Karelen. Antalet funna nedgrävna skatter från 1000-talet är extra stort i Stockholmstrakten. Det där måste vi sluta för idag. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Jag heter Lasse Lundberg. Finns här varje morgon mellan 7-8 på 99,9 och på radiolars.com. Där man kan höra den här sändningen igen klockan 13 idag. God morgon. Ansvarig utgivare är Radioföreningen Nacka. Vi hörs igen imorgon.